Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Okej, då kör vi. Då sätter vi igång den här veckans avsnitt av Handbollspodden Avkast. Det är ju dags att summera säsongen. Det är ju den tiden på året där i alla fall vissa branscher stänger igen. Tar sommarlov, semester. Och då för man ju någon form av bokslut på det, va? Man ser vad som har varit bra, man ser vad som har varit dåligt och så blickar man lite framåt. Det är väl det vi ska göra idag. Det vi inte ska göra, det är att vi inte ska snacka nyförvärv. För det har vi ju ett helt dedikerat avsnitt till nästa vecka. Så nu är det snarare att blicka lite bakåt. Vad var bra, vad var dåligt. Med oss har vi ju då Christian Albinsson som har tjuvtränat lite. Jag noterade att ni har spelat in ett tv-avsnitt med ungefär samma tema. Så att du borde ju vara jävla varm i kläderna här.
Ja, man kan tycka det. Och detta släpps tisdag, va? Mm. Då kan vi puffa för att man kan kolla på det här programmet. Jag tycker faktiskt det är det bästa vi har gjort. Och det vet jag inte om det säger så mycket, men om man gillar handboll så kan man ju titta på det faktiskt.
Ja, jag gillar ju handboll. Mm. Men jag har inte tittat sen jag själv var med ungefär.
Nej, men titta imorgon och så får du se, eller idag då när ni lyssnar på detta. Det vore kul att höra om vad du tycker, om det har skett någon utveckling.
Mm. Jag hade ju något års uppehåll i tittande ska jag säga, men kom tillbaks för en månad sedan eller två sedan och blev positivt överraskad. Jag tycker ju också att promotionbilden den här gången är bara den är värd entrépengen så att säga.
Ja, ni tyckte att det var att han soldoktorn som är ihop med, vad heter hon, Lotta Engberg.
Två, tre gånger tidigare har ju detta hänt att det är en väldigt brun lejba som tittar fram där mellan Jenny Linnell och Charlie Sjöstrand. Det glädjer mig väldigt mycket. Den är där igen. Ja. Josef i sin nya lägenhet i Norge.
Ja, eller gamla. I och med att det här är den jag ska flytta ut så sitter jag här.
Ja, men den ser nybyggd ut.
Det var... den är väldigt nybyggd igen. Men den är väldigt tom på möbler, så därför om det ekar eller låter märkligt så ber jag om ursäkt.
Jag har en fråga kring just Elverum, för att i nämnda tv-avkast så utser vi årets, jag kommer inte ihåg vad utmärkelsen var, men det handlar i alla fall om att Erik Johansson tackade nej till Kiel och som alla vet så landar han då istället i Elverum. Vad är det för stad som möter Erik, tänker jag?
Oj, som en stad. Alltså staden i sig har ju inte så mycket. Alltså det är en ligger ju mitt i skogen liksom. Så helt plötsligt längs med en stor lång älv är det väl, så ligger det en stad helt plötsligt.
Vad flyger man till?
Du flyger till Oslo. Och så alltså det här ligger 7 mil söder om Trysil. Det är den närmaste så. Och 10 mil norr om Oslo.
Okej.
Okay. Så däremellan.
Så man tar tåg från Oslo då? Man kommer till Gardermoen så tar man tåg?
Det kan man göra. Och på fredagar då är det fullt ös här ute. För då ska alla rika Oslo-människor på hyttetur till sin vinterstuga i Trysil. Så då, då är det mycket action med bil. Bilmässigt då. Nej, annars är det...
Aha, man åker igenom liksom.
Massa. Man åker igenom, ja. Annars är det okay. En väldigt ja, en liten stad men nära till allt. Alltså jag är ju som du vet, jag är ju född och uppvuxen i Stockholm. Mm. Och där märker man inte av när man är professionell handbollsspelare. Men i Elverum så är man där här är man kändis liksom.
Mm. Får du skriva autografer och ta selfies och sånt eller?
Nej, inte riktigt så liksom. Men du får ju folk känner igen dig på, i matbutiken varje dag. Och det, du ska snacka handboll efter stora segrar och matcher och så. Så det här är en handbollstokig stad. Mm. Men så mycket annat finns det inte att erbjuda.
Men det påminner lite om Kiel då ju. En stort handbollsfäste och det finns inte så mycket annat än handboll i stan.
Nej, lite så. Nu har jag ju varit i Kiel, men jag tror att Kiel är väl ungefär 10 gånger så stort som Elverum. Men med tyska mått mätt är det ganska lite.
Precis, en väldigt liten. Precis. Och den är, Kiel är kanske en av de sämsta så här, när jag har varit i Tyskland, skulle jag säga. Rent liksom arkitektoniskt och liksom... Jag tycker det är så konstigt, vi ska inte fastna här, men att man har liksom vatten så påtagligt i Kiel. Vi har aldrig varit i en stad som har misshandlat det så mycket för att de har liksom gjort containerhamnen där de borde ha liksom bostäder och restauranger istället.
Jo, men det är ganska invete. Vet du om
det? Jo. Ja, det var det om Elverum.
Ja, det är kul att höra lite om Elverum och det är ju, vi kommer ju återkomma till det är ju anmärkningsvärt att Sveriges största talang hamnar där när han hade så jävla fina erbjudanden på bordet. Säger inte att det är fel val, säger bara att det är ett mindre glammigt val.
Mm. Men snackar vi om det i övergångsavsnittet, för jag tycker också det är så här, Alfred Jönsson till Skjern, jag vet inte, fan kan inte han gå liksom ett steg. Eller är det åt sidan? Eller vad är känslan liksom?
Ja, men det är väl en typisk grej vi kan återkomma till i det avsnittet faktiskt. Jag har ju bett er att göra en liten årssummering. Plocka fram 3 positiva och 3 negativa grejer från säsongen. Jag misstänker att ni har tagit den här hemläxan lite med en nypa salt. Kanske att det inte ens finns någon topp 3, vare sig positiv eller negativ. Gör jag analysen rätt här?
Ja, jag har fan tänkt, men vi fick ju det ganska sent.
Ja, bra.
Alltså vadå?
Ja.
Vi fick det, klockan är 23:29 nu, vi fick det kanske vid 9. Och då har jag spelat paddel också mellan 22 och 23.
Eller ja, men det var egentligen inte... Alltså jag hade inte så höga förväntningar, men det jag tänkte säga då är att jag har räddat det lite genom att själv knåpat ihop 3 positiva och 3 negativa. Så under tiden jag drar igenom mina och ni reagerar på dem, då kan ni ju tänka ut era.
Fast jag har 3 positiva och 1 supernegativ.
Ja, men vad skönt, för att jag har ju precis tvärtom då. Jag har 5 negativa och sen så fick jag ihop till 2 positiva, varav... Ja, 3 positiva då, om jag delar upp en av dem i 2. Så att det var bra att du har en lite mer positiv ingång än vad jag har då. Då kan vi väl börja med det då, Christian. Dra, så reagerar vi.
Nu jag försöker jag faktiskt komma på den 3:e positiva. Men en positiv var i alla fall att Elias Elfsen Archipagotu kom igång. För att det visade sig vara en jävla artist ju. Och han kom med 2 skadade knän och 2 skadade axlar. Och de fick vevade igång honom liksom under säsongen via motionscykel och dylikt, mycket rehab. Så kom han igång och visade sig vara en artist både utanför och på plan. Jag gjorde ju ett reportage och tycker de är så roliga att göra när jag väl får göra dem lite då och då för TV4-sporten. Och fick hänga med honom. Och jag tyckte han hade en jävligt smittande... leende och personlighet och att han lär sig svenska så jävla snabbt också. Och jag fick en inblick i också det där, det är väl klart att det är ett lag i momentum och så, men tycker jag ändå de verkar ha ett jävla gott gäng också. med de där unga killarna. Så det är en positiv grej som jag tror kan komma att vara jävligt intressant i nästa säsong. För att han stannar ju vad det verkar. Och alltså får han vara helt skadefri och kanske kan börja skjuta med båda händerna. Också om hans höga axel blir det väl, va? Nej, vänster, förlåt. Vänster börjar funka också. Och han sa ju det där, jag vet inte om jag satt det innan, men det var lite kul att när han ibland när han kommer till lägen får han liksom växla hand för att han kommer på sig själv att han inte kan skjuta med vänstern.
Jo fan, jag har ju bara en hand nu.
Nej, men det tycker jag var en jävla profil faktiskt. Och också lite kul sådär att man förarna har ju inte varit i närheten av och höra lite, så jag tycker det är kul lite som nu man får en inblick i Elverum av alla jävla ställen. Sånt där tycker jag är lite kul att höra hur det är där. Så det var positivt.
Kort kommentar på det. Hans namn där, Skippa Götu, som du så snyggt hade plockat fram att det betyder Skeppargatan. Mm. Man är ju väldigt svag för det när vi ser det fornnordiska böjningsmönstret där. Som vi ju har kvar då, att gata, exempelvis när det slås ihop med lampa, blir gata. Du belysning då, att det byter från A till U där. Väldigt elegant ur ett språkligt perspektiv. Det var den kommentaren.
Jag har annan syn på saker än lingvistiska, men jag kan hålla med om att jag är inte lika väl förberedd, men jag var inte heller medveten om att man kunde vara så liksom smal i sin utmärkelse. Men det var bra, då kanske jag kom på flera med tidens folk. Men det jag skulle säga också är att det har ju sällan varit ett så fram emot sett nyförvärv, just på grund av alla de här grejerna. Alltså dels namnet, förarna och då hur hypad som spelare också. Alltså, en tidningsrubrik och ett citat från Ljungbergen är ju att vi har värvat nästa 18-åring. Och det är ju väldigt så god, även om de är felaktiga. Men att, jag är ju helt övertygad om, för att om jag minns rätt då är han här också på ett 4-årskontrakt som garanterat har utköpsklausul i sig visserligen, men att jag är helt övertygad om att han kommer vara liksom kanske inte redan nästa år, men året efter så kommer han vara outstanding eller alltså toppspelare liksom. Och det är en jävligt sexig värvning och en sån som man kanske om många år, lite beroende på hur skador och så, han har ju redan varit igenom en del, men där man kan tänka sig, fan vad fett det var att han var förbi svenska ligan, lite som Christian din relation med typ Daniel Kubes och allt vad de heter och de här Sharahia som du tjatar om från Rumänien och allt vad det är liksom.
Så det var fint att du sa det, så slapp jag säga det.
Men om han inte är världens bästa 18-åring så kan vi ju i alla fall enas om att han är den mest spektakulära 18-åringen. Mm.
Nu har vi bägge dålig koll på 18-åringar ute i världen. Men det är lite omöjligt verkligen. Och sen ska man säga så att vi har ju haft, i svenska ligan så har vi haft världens bästa 18-åring förr. Bara att de då har varit svenskar. Alltså Jim Gottfridsson var en sån talang, Lukas Nilsson var en sån talang och så vidare och så vidare. Det finns fler såklart. Men just det där med att han har ju det andra, alltså bara frisyren, spelstilen, namnet, Färöarna och allting där är ju jävligt sexiga krydder i den succérätten som är Elias eller så.
Jag frågade honom om han kunde tänka sig byta landslag, men det var helt stängt.
Oj, ja, men det var ändå intressant att veta, för att det är ju ett landslag som har begränsade möjligheter att slåss om medaljer och så vidare.
Och det skulle också sägas att om man skulle göra det så tror jag inte Sverige ligger närmast i hans. Utan han är ju
det blir Danmark då.
Så. Ja, alltså Danmark och Färöarna har ju någon typ av geopolitisk koppling som jag inte riktigt är hundra på, men han har ju också bott där och gått gymnasiet i Danmark, och det är också kanske därför som han så snabbt snappade upp det svenska språket.
Ja. Nu kommer jag på den tredje också, så nu har jag tre.
Snyggt! Den här första lappen ur hatten tycker jag var bra. Dra nästa då.
Här kommer du gilla, och vi pratade om honom förra avsnittet så vi ska inte göra det igen, men det är ju min Skövde-visit såklart. när jag var i Christian Svenssons trädgård och fick bevittna Rasmus Freme som klippte och behandlade ett gammalt äppelträd som om det vore en flickvän. Så att det var väldigt fint. Och han är ju så jävla varm. Ibland så tänker jag så här, vilket jobb man har. Nu gör jag ju det väldigt, väldigt sällan i mitt jobb, ska sägas. Men de få gångerna man får göra det, man får sätta sig på tåget, åka till Skövde och vara i en trädgård med Rasmus Freme. Då är det liksom så här, ja, det är värt de där hundåren.
Jag förstår verkligen vad du menar, och det är någonting väldigt vackert med det. En trädgård i Skövde, tillhörande en Svensson, klippt.
Ja, och jag har inte sagt klippt. Det heller, va? Men nu killgissar jag lite, men jag tror att det är, om man åker liksom, Skövde ligger ju ganska, huvudskövde så att säga, ligger ju ganska plant, och sen går det ju upp en backe, nu visar jag här, men det är ju dålig radio, men så går det ju upp liksom nästan lite som Jönköping också är byggt ju mot Tranås där, eller vad fan det är, en liten vägg så att säga, med hus där man kan säga att det är lite Beverly Hills så, vilket de givetvis kallar det också givetvis, och det är upp mot Billingehus tror jag det är. Där bor ju Christian Svensson givetvis. Så det är gräddhyllan, det är verkligen så här. Så det är också, ja, det är ju någonting.
Big fish mode.
Ja, och så vidare.
Ja, men tack för det.
Och den tredje hämtar jag utanför handbollsligan och SOE. Och det absolut roligaste är ju Sveriges oerhört trevliga framfart i VM.
Mm. Den hade även jag med på min lista. Då stryker jag den då.
Ja, vi kan ju ta den tillsammans då. För det var ju, när man tänker efter, var det ju trollband ju de, oss och svenska folket, på ett jävligt härligt sätt ju. Ja.
Verkligen, och jag skulle säga att det här landslaget under Solberg är hittills en så pass bra berättelse så att det börjar bli dags att fila på dokumentärknivarna igen. Alltså, så här låga, höga odds har det ju inte varit på länge att Sverige skulle liksom ta en ädel medalj, och det är då de gör det. Ny förbundskapten, oprövad sedan tidigare, bla bla bla. Jag vill minnas att jag också var ganska skeptisk till den utnämningen. Massa spelare borta, stjärnor som har hoppat av och inte vill vara med och sådär, och det är då de gör det. Så att ett jävligt nice landslag. Och punkt, om det där var en av mina punkter då, punkt 1A, så är punkt 1B att det är OS kvar i sommar och att man ska få se det här landslaget igen kasta boll. Det är ju fan kanon.
Ja, men det kan ju inte gå bra då. Så roligt kan vi inte ha, det går inte. En sån jul kan vi inte få. Det är, nej.
Hej, du kastar yxan.
Ja, jag kan ju säga så att det brukar ju, eller jag ska inte säga att det historiskt sett har varit så, men att det är ju, har i alla fall fallit så några mästerskap, de gånger det har varit mästerskap innan OS, att det har varit lite andra resultat än vad man försökt förvänta sig. Och framförallt då kanske tunga favoriter har ju tagit lite mer chill, har det verkat som. Och det får vi hoppas då, att Sverige inte var, alltså att framfarten i senaste mästerskapet var en produkt av det. Och det tror jag verkligen inte, utan vi är ju alla lika hänförda av det här landslaget. Och just så som man har gjort det med den typen av, nu är det ju norskt då, men det klassiska skandinaviska ledarskapet, så kallar det inkluderande ledarskapet, och samtidigt som man har tagit ett par extremt tuffa beslut med Lukas Nilsson, som ju var den svenska stora påläggskalven i flera år. Andreas Nilsson är fortfarande kanske världens bästa offensiva mittsexa. Som dessutom, det glöms ju ibland bort, är att han spelar ju också faktiskt en hel del försvar i värsta. Apropå det här tvåvägsspelarsnacket. Han är bättre fram och tillbaka, ingen snack om det. Han har ju tydligen valt sin... Han verkar ju vara en typ av ledare som säger don't change a winning team, liksom. Det funkade så jäkla bra med den här gruppen, för att Andreas Nilsson var ju uttagen. Men ja, kunde inte eller tackade nej eller kom inte överens om dagar och ledighet och sånt där. Och sen så gick det ju så bra med de andra, så då får de fortsätta tills de har skitit ut sig. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Alltså jag hade tagit ut den här synsen, men jag kunde ändå uppskatta den typen av tydlighet i ledarskapet och det förtroendet som det ger de spelarna som faktiskt var med på den resan. Och just för det förtroendegivande är ju en grundbult i det då nämnda skandinaviska ledarskapet. Så att, det är jäkligt kul att det funkade ännu en gång. För det var ju också det som alltså Christian Anderssons landslag gjorde succé på i början.
Man gillar ju också en tränare som har en så tydlig taktisk idé, även om man inte själv delar den taktiska idén. För jag gissar att det är det som ligger bakom då, att så här, ja, men han ser att andra spelare passar bättre in i hans taktiska disposition och då plockar han bort liksom spelare som kanske individuellt sett då är bättre för att modellen är överordnad individerna.
Ja, alltså delvis så. Det var väl säkert så det började med att han inte ville ha för många... Ja, antal försvarbyten. Men samtidigt så byter han antal försvar under i princip varje match i olika perioder. Så att det blir lite av en sanning att han hatar antal försvarsbyten. Men han gör det ju varje match. Och det är ju ingen i världen tränare som tycker att det är optimalt. Alla skulle väl älska att ha. Men det är ju verkligen en tydlig del just det här kontringsspelet. Och det är väl det han inte kompromissar med. Och ibland klarar han av det. Alltså det går ju att göra ett anfallsförsvarsbyte i perioder och även klara av det. Men det är där framförallt jag tror att han, den delen han inte kompromissar med.
Jag har sagt innan, men Andreas Nilsson i den form gott det är nu, där han också letar linjen jävligt mycket till Golla i Flensburg, så jag tror det hade varit en ytterligare dimension om man kan kasta in den till Andreas Nilsson, för han fångar ju den hela tiden och det blir liksom ett vapen att ta till när det går i stå. Kan man bara slänga in den till honom så får han frikast straff eller mål.
Ja, och det ska jag också säga, så att det har ju varit Glenn Solbergs tur så att säga att utvecklingen på bland annat Jim då och även Hampus Wanne just det här året har varit osannolikt egentligen, och de är ju har väl varit de två av världens hetaste spelare senaste året, och det har ju såklart gjort det livet enklare för Glenn än om man hade haft två en Jim som med skadebekymmer som man haft andra år. Eller en banne på fast frusen på bänken i Glansburg som det har varit andra år. Liksom. Så att det är många liksom brickor som har fallit på plats. Och förhoppningsvis kan det då bli ännu mer. För att, nu till sommar, nu missar ju visserligen Linus Persson med skador. Men Albin Lagergren har haft jäkla otur med skador och lite sådär. Så att, med tillförsikt ser vi fram emot OS.
Verkligen. Ska vi dra lite negativa nu för att liksom nyansera oss lite? Det har varit mycket dur. Kan vi köra lite moll också, va? Jag har ju min långa lista. Jag kan bränna igenom den lite fort då. Ett på negativt. Ingen publik. Alltså, nu när det har börjat strömma till lite publik. Man såg ju det i damernas Champions League Final Four nu i helgen. Man har sett det på lite fotbollsmatcher och sådär. Herregud vilken skillnad det är att titta på sport när det är publik där. Och då ska jag inte ens tänka på vilken skillnad det blir på när man själv får vara i hallarna lite mer. Så det har ju varit ett jävla skitår på det sättet.
Jag tänkte på Aten, Ystad, såg ni den lite grann eller? Det var ju jävla liv på grekerna. Mycket bra Uber. Och jag noterade också, det var någon dansk som la upp och noterade på Twitter att på läktaren så satt en snubbe och rökte.
Det gillar man. Det gillar man.
Ja, en sån här ultras supporter. Det är ändå en liten nerv i det då.
Ja, det röks alldeles för lite på svenska läktare.
Ja, inomhus också liksom. Så jävla coolt. Ja,
läckert. Men publiken ska ju tillbaka, för att det går inte att titta på sport under längre perioder än något år eller två utan. Det blir för tråkigt.
Håller med.
Men nu verkar det ju som att det släpper på, så att det är väl bra. Mm. Punkt nummer två på negativt. Doktor Hassan Mustafa sitter fortfarande kvar. Ja. Trots att vi inledde en...
Ja, vad var det vi gjorde? Hade vi en kampanj, eller?
Det var en väldigt kort kampanj. Jag gastade några avsnitt om att han är för korrupt och att han måste ut därifrån. Men ja, diktatorns makt är stark.
Han är ju i blåsväder nu, så det sjunger om det tydligen. Det är någonting... Ja, massa avhoppande UF-gubbar. Jag har inte riktigt orkat sätta mig in i det, men... Det är väl missnöje att Hassan Mustafa har uttryckt missnöje kring domartillsättningen och försökt pilla i någonting där han kanske inte ska vara inne och pilla på. Just domartillsättningen till, ja, inte Egyptens match, men han hade åsikter om det efter en Egyptens match. Men ja. Det höll det till över sommaren.
Det var ju Egypten-Sverige till och med, då norska domare dömde och så vidare. Men det är väl det där som vissa...
De norska domarna, de dömde inte dåligt med flit. De är så jävla dåliga.
Ja, så kan det ju vara.
Säg det till doktorn.
Men det verkar ju så med vissa auktoritära ledare, doktorn inkluderat, att de är inte så mycket för den här modellen med maktfördelningsprincip och så. Att man ska ha en armlängds avstånd till vissa beslut om man sitter på vissa positioner och sådär. Men så jobbar inte han riktigt.
Nej.
Och så jobbar de väl inte, de korrupta ledarna.
Jag har träffat doktorn på Malmö Live-hotellet i lobbyn en gång.
Ja, hur var han? Var han karismatisk eller?
Nej. Verkligen inte, men jag såg någon, för nu är ju Flink ut och vevar lite löst om doktorn. Och då var det väl, om han var en gammal intervju med Rapp eller om det var en ny, men hon var väl rätt positiv till honom, tror jag. Alltså det finns väl, jag tror att, jag kommer inte ihåg vem det är. Anna Rapp är gammal landslagsspelare, hon är ju... kassör, tror jag, i styrelsen i IHF. Viss reservation. Men hon sitter i styrelsen där i alla fall. Och sen också fru till Fredrik Appius som är ordförande i Svenska Handbollsförbundet. Men sen tror jag att vi har, om det är Arne Elofsson eller fan det är, som också har ganska bra tumme med honom. Så vi i Sverige, tror jag, liksom, vi har ju fått en hel del mästerskap. Så här, nu har vi ju VM exempelvis 23 och så. Så vi är nog inte så liksom på kant med honom. Men det är klart att det försvarar inte att han ska sitta kvar, såklart. Men frågan är fan man får...
Vi kanske är kolsupare här.
Ja,
i det här
kanske till och med. Liksom. Men alltså det är så jävla märkligt hur man inte... För om alla de stora länderna vill ha väck honom så borde det gå, tycker jag. Alltså nu har han ju ordningen att ja, men så här, Republiken Kongo och sånt. Och har
lika mycket.
Ja, exakt. Han har samma röst som
Kongos förbund har lika samma röstmöjlighet som svenska.
Ja, precis. Och Samoöarna, eller fan det är så. Det finns ju inga handbollsspelare där överhuvudtaget. Men de har ändå ett förbund och så får de lite grejer av honom. Och så får de komma på en trevlig fest och rösta på honom och sådär. Men det borde ju gå att ändra det. Liksom. Han borde inte kunna vara allsmäktig.
Och är det hans gubbar som är med och bestämmer? Är det de som...
Ja, det är klart.
Men det ska sägas att jag är lite, i alla fall den här podden, den kontroversiella åsikten att han gör mycket gott också. I och med att jag är helt övertygad om att spridningen av handboll som han någonstans försöker med, inte just kring de här med rösterna, men att... Ja, man får in fler så att det inte bara är en europeisk angelägenhet med mästerskap. Det är ju väldigt bra. Sen rättfärdigt är inte det korrupta, så att säga. Men nu vet jag inte hur många avsnitt vi har i oss efter nästa veckas utlovade. Men en sak är ju att det ska bli... Det känns som att det ändå kan bli lite action kring honom nu om någonsin. Alltså om alla de här misshandlarna fortsätter protestera så...
Men det skulle vara intressant att djupdyka lite i doktorn om han, för nu går man ju egentligen bara på lite grejer man har hört och så tycker man det är kul att han är doktor, och doktor i sammanhanget är ju att han har skrivit en doktorsavhandling, om det nu är i sports management, tror jag, så han är ju inte läkare då, men så bara det för tydligt. Men det är lite kul sådär att han heter det han heter och liksom ser ut som han gör och kommer från Egypten och allt vad det är. Och det despotiska kan man ju också tycka är lite ja, men på ett sätt, jag vet inte vad, om roligt är fel ord, men det är lite så ändå. Liksom. Man kan raljera över det liksom. Men man undrar ju om han har väl säkert några företrädare, antar jag.
Det bör han väl ha. Jag tycker egentligen inte att det är de förslagen och de besluten han har fattat som är, ja, som jag är mest kritisk mot. Det verkar ju vara att han är ganska maktfullkomlig. Mm.
Det verkar
inte rättfärdigar det andra.
Nej, för det ska jag säga på, att han får ju verkligen skit för allting. Lite så att det spelar ingen roll vad han gör. Alltså, som sagt, man kan inte hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och att till exempel så har han fått så extremt mycket kritik för det här förslaget om en klisterfri boll som han ju försöker utveckla, eller han tror inte utveckla, men han vill att andra ska utveckla den. Och sen är ju kanske anledningen lite tömt i det ibland, som jag förstått det, så att bollen blir skitig av alla klister och att det förstör för sponsorbyter då på bollen eller reklamen. Men det jag menar är att det blir så stelt att om det nu skulle gå att få en boll utan klister som fungerar lika bra, då blir det skitbra. Sen är det klart,
superbra.
Men då får du en kritik det oavsett. Jag ska bli inte tom. Jag har testat en handboll, eller en klisterfri handboll, och den är ju bara värnlös såklart. Men, och därför är det dåligt just nu. Men om man kan komma dit.
Ja, för det är ju en tröskel som vi har i handbollen. Att man, det är ju alltid så när man snackar handboll. Vad fan om man klister på bollen? Det är ju helt skadat egentligen. Vad fan om man klister på en bolljävel? Det är ju ytterligare en tröskel liksom.
Ja, jag håller med. Ja, som sagt, det är inte de grejerna han har fört fram. Den där grejen tycker jag också är bra. Det är ju en bakvänd tanke att man har en så tung boll så att man måste ha klister för att kunna hålla i den och sådär. Men ja. Nu släpper vi doktorn. Vi hoppas att det åtminstone sker en demokratiseringsriktning på IHF framåt. Mm. Punkt nummer, ska vi se här, nummer tre blir det då. Hjärnskakningarna. Helvete vad tråkigt det har varit att flera lag, flera målvakter inte har kunnat göra sig själva rättvisa i slutspelet. Många har ju varit liksom out hela slutspelet. Flera lag har ju haft båda sina målvakter borta. Det har ju varit lagt en lite grå filt över stämningen på slutspelet tycker jag. Men där ska vi ju föra fram också att beslutet är taget. Till nästa säsong så blir det 2 minuters utvisning om man skjuter målvakten i huvudet i handbollsligan eller SHE. Om man gör det utan fysisk kontakt då.
Ja, vad tycker vi om det då?
Ja, men det är väl en jättebra grej och jag tror att vi är först också med att testa den grejen. Har jag för mig.
Mm, den ska ju in om allting går som planerat och så vidare först säsongen efteråt internationellt, så att Sverige är en av de ligorna där man testar det då och utvärderar sen.
Lite som jag har raljerat över senaste tiden, över att det har varit många regeländringar eller vad ska jag säga de senaste året som jag inte tycker har fallit väl ut. Och jag är ju helt övertygad om att det här kommer gå åt helvete. På så sätt att man inte kommer, det kommer inte ses till situationen. Utan det kommer bli tår och röda kort i parti och minut. Kanske är fel uttryck, för att så ofta blir inte målet med träffar i ansiktet som tur är. Men att exempelvis så såg jag en situation i helgen då när jag kollade på damernas Final Four i Champions League där en målvakt blir träffad i ansiktet efter att liksom ha hon på ett kantläge öppnat insida, hoppat dit för att stänga det. Och där, då anser jag, det är ju tråkigt henne såklart, det är jätteont, men då är det ju hennes egen fel. Kanten helt ostörd och försöker skjuta i den luckan då som hon luras att skjuta in i. Det är en sån situation som jag tror kommer bli bestraffad på minuter i framtiden. Mm. Och felaktigt, där anser jag såklart, eftersom det är de här situationerna som är stillastående målvakter som vi vill åt. Men jag tycker ofta att det slår lite överkant när man är inne och pillar i regelverket. Liksom det då har blivit med raka armar på anfallsspelare och de här utsträckta benen på kanter eller vad man nu heter. Det fungerar dåligt, tycker jag. Men det är klart om det blir mindre hjärnskakning av det, så kanske det är ett väl värt liksom. Men jag tycker att det blir lite väl mycket grejer nu.
Vad säger din magkänsla, Josef, då, som är på plan? För min magkänsla från tv-soffan är att de flesta sådana vådaskott som sitter i pallet, det är sådana där det är fysisk kontakt, där man nog får med sig ett frikast ändå. Så att de situationerna som är de farligaste och vanligaste, och här då inte uppbackat med statistik utan bara magkänsla, de kommer fortfarande inte bestraffas ju.
Nej, precis. Exakt så. Och det är klart att det händer ju... Alltså de här straffreduktionerna har ju varit innan de har rätt upp, och det har ju hänt liksom. Men det är ju extremt ovanligt och som sagt, jag vet inte att de säger, men min känsla är också till exempel att mittsexen som blir, alltså försvararen står en meter innanför, ibland när de är i blocket, då hyser de ju bara iväg bollen, alltså, och där får man ju hänsyn, och så blir det ju straff, och det är jag håller med.
Men bara genom att man tar till den här regeln och börjar prata om det och gör det internationellt och ger det något år, så tror jag faktiskt att man kommer som spelare tänka på det och intuitivt inte hysta den så ofta kring ansiktet.
Nej, och det kan jag verkligen köpa, för jag vet att ibland att, alltså, återigen, magkänsla, det är att jag tror att ibland så hystas det iväg kring huvudhöjd för liksom ett, när folk är lite, alltså, förbannade eller vad ska man säga, i stundens hetta, så drar man iväg den dit för att
skrämmas lite, markera.
Ja, precis, lite så. Och man vet att det blir straff av det här och liksom sådär. Så att, och den delen, även om jag tror att det är en väldigt liten del av problematiken, men den försvinner ju säkert. Och som du säger, så kan det ju vara bra att det uppmärksammas och att målvakten känner att de blir packade.
Ja, vi får se var det landar, men det är i alla fall ett steg åt att testa någonting som kanske reducerar antalet hjärnskakningar. Vi får se. Nummer 4 här då, lite intern kanske, eller kommer mest från mig. Många, även de som följer handbollsligan ganska tätt inpå, har ingen aning om vad det här är, men det är Hallbys danska nyförvärv. Kom ni ihåg det? Med buller och bång signades det en ny 9-meterspelare som minsann skulle komma in i handbollsligan och skjuta hårt och vara duktig. Fick ju inte många minuters speltid. Visade sig vara en försäsongsgubbe. 2 bra veckor på träningsplanen, men sen när det skulle spelas match, då var det ingen som såg någon kvalitet hos honom.
Är han kvar?
Nej, det är han inte.
Och Alingsås hade väl någon japan också, va?
Ja, men jag tror att det, alltså, bägge de värvningarna var ju på lite andra premisser på så sätt. Jag tror att han är Jörgensen, han är halvlig.
Ja, absolut.
Jag tror att han var väl ihop med någon tjej. Han flyttade till Skövde, va? Han är en tjej som spelade där. Och så liksom,
stämmer.
Raggade lite kontrakt. Så att jag tror inte heller att det blir kanske så stort hål i en halvbitiska budgeten. Att han var ju inte liksom... Men han var ju lite håsad då, att det användes ju bland annat här dynamit-emoji flera en gång. Men, och lite samma sak som den här japanen. Jag tror att om jag får gissa här, så tror jag att det är tack vare det japanska handbollsförbundet.
Ja, precis. Det var ju Reineke Löwen, tror jag, och så Japan.
För det började med att Reineke värvade typ 3 japaner i ett B-lag. Och jag gissar att de fick betalt för det, Reineke, av det förbundet, och att det är liknande här. Vi har ju exempelvis i Elverum har vi en amerikansk målvakt, en fjärde målvakt, som är proffs där. Och det allt betalas av det amerikanska handbollsförbundet i en OS till OS-satsning var att de har 2026 och Tokyo 2022.
Sista punkten, Ulrika Olsson-gate. För jävla deppigt. Oavsett hur detaljerna såg ut och vem som gjorde det största felet och vad som exakt sades i detalj, så är det för dåligt av en klubb som fightas om SM-guldet att lyckas göra sin största stjärna så besviken på klubben att hon avbryter kontraktet mitt under slutspelet när hon är nära på, eller i alla fall har möjligheten att vinna sitt efterlängtade SM-guld. Så att det var ju en negativ överraskning, tycker jag.
Men får inte hon ett guld ändå? Hon har inte spelat tillräckligt många matcher, eller?
Ja, vi snackade lite om det förra veckan. Vi hade inte koll på det då. Än så länge inte dykt upp någonting i mejlkorgen heller.
Mm. Nej, hon får väl upp en medalj, men kanske inte den där känslan. Hon hoppar
inte. Nej, det är klart. Nej, det gjorde hon ju inte.
Jag tror inte den åker upp på hedersplats på anslagstavlan hemma i rummet.
Nej. Jag pratade med Jenny om att vi ska podda med Ulrika. Och hon var väl inte helt supersugen på det. Men kanske om en stund.
Mm.
Så kan vi ha som
fan vad fint att få se Christian Albinssons sommarlista igen. Nej, där du gör några intervjuer.
Nej, jag har också en ganska ambitiös lista. Så landar det i Thomas Iversson.
Ja.
Bara
14 minuter Thomas Iversson på ICA Sundrum. Ja. Nej, men i år har du ju lovat att lösa Åke Unger, så det är,
ja, men jag,
det är
jag fan positivt. Ringt Åke. Jag har snackat med Åke och han säger att han inte har tid. Han vill ju inte, men fan, fattar inte det. Du har ju honom som agent. Emil Bergen känner honom jätteväl och Jamin och han har haft honom som agent, Charlie också. Att ni inte kan fixa en intervjujävel med Åke Unger, det fattar jag inte.
Det kommer till sommaren.
Ja. Jag tror på det.
Ja, du är stark där, Christian.
Ja, jag ska lägga på. Om Ulrika Olsson, att det är i alla fall det, för det har vi inte pratat om. Det är kul att hon ska fortsätta spela i Västerås, Ysta, IVH.
Ska jag släppa en sån insiderbomb som är bomb? Den som ska kommentera... Nej, men jag fick reda på idag på vår lilla paddelturnering här i Seymour paddelturnering att Åke Unger ska kommentera finalen i EM.
Ja, det visste jag. Jag vet inte om det är hemligt.
Nej, men jag vet inte om det är hemligt heller i och för sig, men jag antar att de inte går ut med det förrän, men Lasse Granqvist trodde man möjligen skulle göra det, men nej. Han ska inte göra. Ja, precis. Det är väl så.
Mm. Lasse Granqvist stöter jag på ibland här nere i centrum. Han har en väldigt gullig liten hund.
Ja, han bor i Gustavsberg. Ja, det är en jävla fin man.
Så är det. Det var mina negativa det. Jag har en positiv också. Och det är Svenska Cupens återkomst. Det ska bli väldigt kul.
Ja, helvete vad trevligt det ska bli.
Ja, det var min härliga lista där. Purjo, har du några punkter att komplettera upp det här med?
Ja, jag har faktiskt några punkter. Jag vill inte avslöja att jag har typ en positiv. Och jag hade en negativ, men den tog det. Men en positiv grej är att det går ju inte att komma runt. Det blir pratat lite om den lik och så. Men alla klubbar har klarat sig ganska bra under covid-året. Vi pratade ju ganska mycket i början om så här, okay, vad kommer det innebära? Konkurser och allt det kan vara, elitlicens och allt sånt där. Och det är klart, nu fattar jag att det är mycket på grund av statligt stöd och så vidare. Men att det ändå relativt har alla klarat sig ganska bra. Och så får vi se då vad det här... Alltså, det är ett långsiktigt arbete också som kommer att behöva göras nu flera år framöver. Säkert. Men det får vi ändå
glädjas åt.
Ja, ingen klubb har ju gått i konken, vad vi vet om i alla fall.
Ja, det snackar de ju om varje år ju. Om Hammarby eller vad fan det nu är.
Ja.
Nu mår de ju mycket bättre, ska sägas. Men däremot så kan man ju tycka att de klubbarna som ligger längre ner i seriesystemet, till exempel mitt favoritlag, de tappar ju ett år. Alltså då hade ju gått upp till Allsvenskan. Eftersom de
låg jag trodde toppen. Du pratade om Matteus pojkarna.
Jo, det gjorde jag också faktiskt.
Mattias-pojkarna tappar ju också en säsong.
Ja.
Lika illa det. Så det tycker jag. Och de klubbarna, det är ju inte mycket statligt stöd att prata om. Så att, nej, det är jävligt tufft då att de åker hänga i och att det är så långt uppehåll också. För de här tjejerna och killarna som spelar i den typen av föreningar. Så att de får nog jobba för att få folk att liksom komma tillbaka och tända till igen.
Verkligen. Och det har ju handbollen i stort en utmaning. Nu vet jag inte hur vad det har inneburit med det här med att det har varit träningsförbud och för barn och sånt.
Mm.
Just den
biten, jag får göra
det. Ja, alltså, det är ju lätt. Otroligt. Vi får hoppas att det inte är så, men vi får väl se om några år kanske. Mm. Eller nästa år, jag har vet. Men just där har ju klubben i alla fall någonting att en uppförsbacke.
Så är det. Ska jag ta den? För nu är ni klara med er, så har jag har ju en negativ till.
Mm.
Avsluta med det kanske. Det är ju så att i söndags så fick jag ett samtal från Lövet om att när han berättade att Anders Nissen då hade gått bort efter några veckors covid och intensivvård på IVA helt enkelt. Och då tänker jag att vi tar och liksom skänker dem, hans familj, en tanke och honom också såklart. För att det är ju en person som lite i skymundan har betytt väldigt mycket och styrt och ställt mycket i handbolls-Sverige.
Kan inte du berätta och, lite då? För du känner ju honom och har varit med i de här svenska handbollslandslaget AB och mästerskapen som har spelat.
Ja, exakt. Ja, men jag tänkte det. Och det är lite roligt också att han lyssnar på den här podden. Och han har ju varit med tidigare, jag har ju nämnt honom tidigare. Han är ju en väldigt speciell herre. Han, till exempel, så fort jag träffar honom så slår han ju mig alltså rätt hårt till och med på armen. Och han är en jävla energi, liksom, liten, ettrig liksom, gubbe som är han har alltid ett leende, liksom, alltid ett skämt på lager och har ju lyckats som in i helvete med den här bolaget som han startade 95 då, Pandox, som är ett fastighetsbolag som äger massa hotellfastigheter runt om i världen. Och han har ju haft ett otroligt märkligt år där han på, jag kan inte exakta siffrorna nu, men jag tror det gick från 39 miljarder till 9 miljarder värdering på börsen på 19 dagar, tror jag det var. Och sen så går det upp igen till 28-29 miljarder i värde. Och sen så ser det ut som att han ska klara den här utmaningen i livet. Och sen så får han en spruta vaccin och sen så kommer den här smällen då. Och jag mässade lite med Christer Bergström som, för just det, jag ska säga att Anders Nissen är då ordförande i Svenska handbollslandslaget AB. Var en av dem som, han och Hans Westberg som liksom bildade den här AB-strukturen, aktiebolagsstrukturen, VM 2011 när vi hade det, som gick så bra ekonomiskt. Så det är liksom bara, det kickade igång en väldigt fint momentum ekonomiskt för svensk handboll. Och alla de här mästerskapen som har varit har ju varit väldigt bra överskottsmässigt. Och nu har vi två då, 23, och han är liksom ordförande för de här bolagen. Och Christer Bergström är ju vd, som ni vet, han är som tränare under en dam. Vi mässade lite om det här igår då, att Anders Nissen kändes som en person som liksom aldrig skulle kunna drabbas av en sån här grej. Alltså han stod på något sätt över det lite. Men det gjorde han ju inte, såklart, till slut då. Sen har jag tänkt mycket på vad fan ska man säga i sådana här lägen. Det blir liksom ingen, jag ville prata lite om honom för att han har betytt mycket om svensk handboll och en väldigt generös och lyhörd person som vill liksom, jag snackar med Henrik Jonsson också, en väldigt lojal person, Anders Nissen. Jag har inte lärt känna honom så länge liksom, eller jobbat med honom så länge, men han hjälpte oss och min firma på ett väldigt generöst sätt som han inte behövde ta sig tid egentligen. Sen tycker jag så här, det blir komplicerat när man pratar om personer så här, för att det är så många som vill. Jag kommer ihåg när jag intervjuade Pelle Törnberg som var högerhand till Jan Stenbeck. Han berättade att det nu liksom i efterhand så är alla är så bra kompis med Jan Stenbeck, heter det i efterhand. Och det blir lite så nu också då, att alla ska liksom visa att man var så nära Anders då. Så det tycker jag är lite komplicerat sådär. Men jag måste ändå liksom.
Ja, men du claimar väl inte honom på så sätt, men du är väl den som har mest med honom att göra här. Och
ja, så är det ju.
Vi vill väl framlysa honom eftersom han är en sån gubbe som har arbetat i bakom kulisserna. Som
ja, men exakt. Och
väldigt, väldigt viktigt för svensk handboll. Ja. Även om man säger, man pratar ju väldigt mycket och berömmer med all rätt så här eldsjälar som inte teatrat är kläder och sånt där. Men han är ju en sån gubbe som trots sina egna affärsåtaganden, alltså som vd för ett stort börsnoterat bolag, också då gör ett jäkla jobb. Utgår jag från relativt ideellt.
Nej, ja, men det är helt ideellt. Alltså, han tar ju
svensk handboll, precis. Mm. Och det ska ju verkligen hyllas att han, alltså alla bidrar med det de kan, och han var en skicklig företagsledare och affärsman och har varit väldigt viktig då för svensk handboll. Och jag vill tillägga det också, att jag har ju också haft lite med Anders Nilsson att göra, för att jag har spelat ut med hans son, Oscar. Så att även jag har ju blivit utsatt för de här lite för hårda knytnäslagen på armen, eller på rätt i bröstet som han ska fick av.
Ja, jäklar.
Alltså, men det är alltid med en värme. Och han var ju extremt, jag kommer inte ihåg, vi var 17-18 ungefär när vi spelade upp idag, Oscar. Men han var ju verkligen så, ja, men inbjudande till oss och försökte alltid fixa det så att vi skulle ha jäkligt bra i laget med, ja, men sånt som han kunde göra, hotellresor på, eller hotell på SM-steg och sånt där. Och när vi var på år så bjöd han hemma allihopa på middagar hemma i sitt hus där i Århus och så. Så att är verkligen en kille liksom.
Ja, generös och osjälvisk skulle jag vilja säga. Och jag tycker det är roligt också, om man får vara lite personligare. Så vi tyckte verkligen inte lika om allting. Och vi kunde till och med kiva så att vi la på i luren, vilket är lite kul så här, att man kan göra. Och vi skiljer så mycket i ålder och sådär. Men det gjorde liksom, jag märkte att han gillade det, att man var på och liksom ifrågasatte honom. Så det stärkte banden hela tiden. Och jag fick en hårtork för bara några veckor sedan. Med all rätt ska jag säga. Alltså, det var, när jag la på så bara fan, ja, vi gjorde inte det här bra. Vi gjorde fan inte det här bra. Och det var liksom uppfriskande och bli lite utskälld, för det var inte bra. Men det sista samtalet jag hade med honom var bara någon vecka sedan. Precis innan. Och då, det var liksom ett väldigt, väldigt fint samtal. Så det var ändå på något sätt att vi... det är min sista samtal med honom. Det är väldigt, väldigt fint. Så det tycker jag är trevligt.
Ja, men då avslutar vi med att sända våra varmaste tankar till familjen och alla som kände honom bättre än vad vi ändå gjorde, även om vi då försökte framför lite vilken fin krutgubbe det var som du.
Hur jävla snabbt det kan förändras liksom, och hur en person som kände så odödlig helt plötsligt inte visade sig vara det. Så det blir ju faktiskt en väldigt mörk slut på en handbollssäsong, får man säga. Mörk slut på en relativt mörk handbollssäsong.
Så är det. Vi är ju som tur är tillbaks med muntrade miner vad det lider. Passa på att minnas Anders Nissen, och så rundar vi av den här sändningen, och så hörs vi igen nästa vecka, hörni. Tack för idag.
Ja, det gör vi. Tack. Hej.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleribö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i pulk, och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se, låt mig känna, kan jag tro. Har jag mod att försvinna i en tyst minut? Jag ser fyrar blinka här från min balkong. Tänk på mig någon enstaka gång.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.